Familj vi alla. Vi sedan ska men inte falla. Vi borde väl vi alltid minnas. Och ni ska se hur det går.
Ja, MFF-are är vi alla och... Ja, nu är vi tillbaka här med podden Tapper med MFF-fotbollslegendaren Staffan Tapper och jag själv, Micke Sjöblom, som pratar med Staffan. Det är 1,5 år sedan som vi hade podden senast och då var det dagen efter 1-0-vinsten i parken i Europa League. Ja, det har runt lite vatten sen dess, Staffan. Det har varit en pandemi och så, och det är därför som vi har haft lite uppehåll här.
Ja, av naturliga orsaker så att säga. Pandemin är ju inte slutet nu, utan Nej. Vi får väl leva med den rätt så länge till kanske. Absolut. Men vi har i alla fall hamnat i en bit där vi kan umgås lite mer, ja. Träffa lite folk, få lite publik på läktarna.
Precis.
Det är inte fullt, men ändå och känna den glädjen att fotbollen är på gång. Det här 1,5 år har varit en försiktighet präglat. Jag själv är uppe i den här åldern. Plus någonstans, så att
just det.
Har varit väldigt, väldigt försiktiga. Men ja. Har vi fått vaccinationer och sprutor så att nu känns det att vi kan köra igen.
Då kör vi igång igen, ja. Ja, precis. Ja, vi sitter ju här, alltså som sagt, 1,5 år sedan, 1-0 i parken och 1,5 år senare, 2-0 på stadion och vi är väldigt nära Champions League igen. Vad säger du, Staffan?
Ja, det är liksom en dröm varje gång, tycker jag. Jag tycker ändå det är väldigt... imponerande, måste jag säga, hur vi är organiserade, inte bara på plan utan klubben i stort när det gäller hela fotbollsengagemanget känns ju väldigt, väldigt proffsigt. Att vi har tagit väldigt stora steg också. Nu har vi en ekonomi bakom oss som gör att vi kan förvärva, handla och som andra klubbar inte kan göra kanske. Så att vi har lite fördelar och det ska vi ha, helt klart. Va? Men samtidigt tycker jag också det sättet som vi och tagit oss an de här Europamatcherna. Vi har en rutin, vi har en erfarenhet nu som jag kan känna igen från 70-talet. Vi reds liksom ingen. Jag är tillbaka till det här, liksom, de här lagen vi har mött, Riga, Helsingfors, Glasgow och nu så att säga Ludogorets från Bulgarien.
Ja.
Det är ju inga namn som ska skrämma oss heller. Va? Utan... vi är på den nivån och vi har visat här hittills att vi är bättre. Som det ser ut nu, om vi skulle gå in i Champions League, så är vi helt definitivt värda att vara där.
Om vi tittar på spelet, direkt går in och tittar på spelet i igår, så var det ju en ganska klart seger, klart övertag för Malmö i större delen av matchen i alla fall.
Ja, det kändes som de var väldigt överraskade, tyckte jag. De började spela fotboll precis som de gör. De försökte spela sig ur alla situationer och lyckades rätt så bra första kvarten när de hade sitt självförtroende, när de kom ur vår höga press emellanåt. Men jag tyckte det var i 15-16 minuten där vi har ett bländande anfall där till slut AC skjuter i stolpen. Och det tyckte, där var liksom en vändpunkt i matchen när jag tittade och... nu sitter jag hemma framför tvn och inte är på stadion. Men ändå, det kändes som att de började tveka lite grann. De blev inte lika säkra. Målvakten var suverän på fötterna första kvart 20 minuter. Sen började han göra misstag, inte bara det utan även med händerna. Och så fick vi en bra press. Vi sprang mycket. Det är fotboll, jag har sagt det förr. Liksom. Fotboll är en löpsport. Man har bollen bara 1-2 minuter. Resten är ska man springa sin helsike. Och det gjorde vi. Fantastiskt bra. Sen är jag väldigt förtjust i... när vi ställer upp på det viset vi gör med tre mittbackar framför Dahlin, när vi försvarar oss rejält, när vi kan försvara oss. Jag satt och funderade om det var medvetet liksom att emellanåt så när vi inte fick rätt i vår press långt fram så backade vi hem och vila, kändes det som. Vi tog ner 11 man på rätt sida och lät dem ha ett större bollinnehav. De hade kanske 60% i bollinnehav. De skapar inga chanser. Men samtidigt när man gör så låter de spela runt på sin egen planhalva. När man själv då leder. Ja, då kan man vila lite grann. Då hotar de inte en ledare. Spelar de inte då långa bollar lite grann in i vår box. Ja, då kan man vila lite grann. Om det är medvetet så är det väldigt, väldigt imponerande.
Ja, men det här med backarna. Det var så roligt. Det var i ett annat sammanhang. Så satt vi och pratade här och så ritade upp hur det såg ut. När ni spelade på 70-talet. Inte minst 78-79 då. Då sa att ja, det är tre... är det en hörna eller ett inlägg så är det tre stycken backar där. Det var Christer Christensson, det var Roy och ja, det var kanske Bosse ibland eller Roland Andersson. Och det är lite grann det du har liksom efterfrågat också i MFFs försvarsspel.
Ja, men just inläggsbitar och fasta situationer så gäller det att ha duktiga alltså, försvarare som kan både ta duellen men också är duktiga huvudspelare. Och här handlar det mycket om timing och mod också. Va? Men jag menar de mittbackar som vi har nu, va? Jag menar vi har sidan om även Annel, så är de duktiga huvudspelare. De är duktiga man mot man. Och sen har vi Dahlin i mål så att där ska det rensas undan, där ska det nickas bort, där ska man visa sig en enorm styrka. Och jag är inte så glad för det, man kan ha andra spelare som då markerar. Men man måste ha vissa rejäla spelare som kan gå på bollen och få bort bollen från straffområdet. Det är viktigt. Jag är tillbaka till det, de här mittbackarna vi har nu, Dahlin, de är mycket bra tycker jag. Just i den biten.
Ja, ja.
Och det är viktiga också, det har vi varit inne på tidigare. De är försvarare. Vi ska ha dem. Deras styrkor ska vara försvara, bryta, blocka skott. Sen ska de kunna spela upp och alltihopa. Men vi ska utgå från först och främst när vi värvar och tittar på försvarare. Att vad är det vi ska titta på? Jo, hur de försvarar.
Mm.
Och sen kan vi ha dem duktiga på boll också. Då är de ännu bättre.
Ja, precis. Om vi tittar sen framåt i laget och spelet framåt. Vad säger du om den offensiva biten och spelet ute på plan?
Vi får inte heller glömma, när man spelar med tre mittbackar så är det oerhört löpstarka utomhittfältare. Mm. Eller vad man wingers eller vad man kallar det idag. Men Berget och Riks tar ju ett enormt arbete. Och de är kloka också, vilket gör att man hjälper försvarsarbetet väldigt mycket. De hamnar på rätt sida, på rätt sätt. De jobbar kopiöst. Det är väldigt intressant att se hur många löpmetrar de hade, de här två. Och så just att de har förmåga också att kunna blockera eller avbryta anfall. De liksom inte bara går in och bryter, utan de kommer på rätt sida. De tvingar motståndaren, blir felvänd, tvingar han att spela bakåt. Och det innebär att vi tjänar ett par sekunder ytterligare och kommer på rätt sida. Mm. Jag tyckte de gjorde ett enormt arbete.
Mm.
Sen är jag också imponerad. Förutom hela laget, mittfältet här med Rakip och AC och Oskar. Jag tyckte de också tog enormt många djupledslöpningar. Mm. Och det ställer till ett helsike för laget. Att deras försvarare visste inte riktigt liksom att försvara mot våra toppar. Och så kommer de mittfältare som springer bakom. Och lägger man bollen där. Och det stället är oreda för dem. Det var de inte vana vid, tyckte jag. Det ser väldigt osäkra ut där. Mm. Och sen gör ju våra toppar ett fantastiskt arbete. En lille, jag lär mig knappt hans namn, Birmancevic.
Ja.
Han är ju inte världens tekniska spelare. Man sa med fötterna och bollen lite grann, kan han slarva lite grann kanske. Men han är ju en oerhört kvick spelare. Han är ju ett hot hela tiden. Va? Och han har ju det här modet att ta de här bitarna. Han är en sån spelare som man också kan säga att han vill vi inte ha i försvarsarbetet.
Nej.
Hade jag sagt till, blir du där uppe bara? Du behöver inte komma ner här. Nej. Överdriv lite grann. Men.
Jo, men det var någon dribbling i första halvlek som jag tänkte att nu så skriker Staffan.
Ja, men han kan bli det. Att göra de dribblingarna på den tredjedelen motståndarna.
Ja.
Men kommer ner och hjälpa oss i försvaret, det har vi ingen nytta av han.
Nej.
Överdriver lite, men hade man exakt skjuter hit här uppe så klarar vi detta här nere ungefär. Så han är ju ett hot för att han får bollen, speciellt när han blir en mot en. Även på den här internationella biten så är han ju kvick.
Mm.
Kommer han in i straffar, man är livsfarlig här. Man märker att de är livrädda för straffar och frisparkar.
Mm. Hörnor har vi pratat om med mycket. Och nu har vi pratat om det emellan, inte här i podden. Men det här med att sträcka upp handen och armen. Och vad betyder det egentligen? Men här såg vi ju faktiskt en fantastiskt bra variant som också blev ett lysande mål. Ja.
Definitivt. Va? Där är ju många faktorer som ska passa in för att man ska lyckas. Men det ändå är det en träningssak. Man ska ha de här varianterna. När man lägger den till Oskar och sen lägger man vidare och han får träff på bollen på rätt sätt. Verkligen. Och den går igenom hela. Där är rätt många folk mellan när han skjuter till målvakten. Ja. Samtidigt så skymmer de i målvakten väldigt lika. Så det är en väldigt bra variant. Det är roligt när det lyckas, för det är sånt som jag kan känna och som man märker på killarna. Det är sånt man har tränat. Lyckas med det man tränat, då blir man glad. Det är positivt. Det stärker en alltid. Liksom.
Ja, ja.
Än att man bara, nu slår vi in hörna och så står det en och vinkar med ena handen eller andra handen och så händer det ingenting.
Ja.
Så att ibland kan man ju undra liksom vad de här vinkningarna är för.
Just det.
Det är väldigt, väldigt rolig reklam i tv, vet jag. Vinkar han igen liksom. Känner vi honom?
En trevlig kille.
En trevlig kille. Så att, ja, skoja lite om det.
Absolut.
Men ibland kan man undra liksom, vad vinkar vi nu för? Och vinkat likadant och så har vi släppt tre olika hörnor.
Vad hade ni, hur slog ni hörnor på 70-talet? Vad hade ni inövade varianter? Eller vad sa Bob då? Liksom?
Ja, den enklaste varianten var väl att Bosse slog dem rätt i mål.
Så
kunde vi springa tillbaka. Ja. Nej, men det var ju starka huvudspelare. Christer var ju alltid ett hot. Va?
Ja.
Kanske någon andra också, men just att lägga in den. Så att, och sen är det också en hörna ju också oftast det här med de andra bollarna som man säger. Man är uppe i dueller, för man ser oftast många hörnor, de dimper ju ner i straffområdet.
Ja.
Där måste man vara väldigt hungrig vem som ska ta den. Och där har man då spelare också som den här lille Birmansevik. Han kan också vara kvick där och se om det är kvicka spelare där inne. Och det är livsfarligt när de får fatt i bollen. Mm. Vi hade kvicka spelare här också med Thor Sarvin, Thomas, Tommy Sjöberg och Tommy Andersson och så vidare. Så de är... Men just huvudspelet, du ska upp i de duellerna och titta på andra bollar också. Så in med dem i boxen igen, så att säga. Och speciellt om man har hörna från ena hållet och bollen går ut på andra sidan. Så man får inlägg från andra hållet sen. Va? När deras försvar måste vända om helt och hållet. Man har stått mot ett håll och ska man vända sig på andra hållet. Om man då spelar runt om sig som far omkring som skålade råttor, då är det inte lätt.
Jag säger det annars om det här med Europaspelet kontra allsvenskan, att ha de här två emellanåt tunga bollarna i luften hela tiden.
Ja, det är ju kärt återkommande, för det problemet har vi haft och kommer att ha i framtiden också. Jag kan inte säga att vi någonsin blir så stora som Barcelona, Real Madrid, där vi på ett enkelt sätt kan hantera både Europaspel och ligaspelet. Oftast är det ena på bekostnad av det andra lite grann. Jag tycker vi har hanterat det rätt bra ändå, den här matchen nu vi fick mot IFK Göteborg. Jag tyckte lite synd om oss. Vi var ju så överlägset bättre lag. Släppte in lite tråkiga mål, så att säga, kan man säga. Så att, den är inte relevant egentligen i den tankesättet, tycker jag. För att, jag tror det är mer relevant hur vi kommer att se ut mot Degerfors här på helgen.
Just det.
För att vi måste kunna prestera det. Jag kan komma ihåg själv på 70-talet. Vi hade spelat nere i Wien. Vi hade 70 000 och klarat det oavgjort och var jättenöjda. Och sen kommer vi hem och ska spela i Kalmar på Fredrikskans på den tiden. Det var 800 på läktaren och det blåste storm över Ölandsbron.
Ja, det är en härlig bortamatch.
Ja, visst, 0-0. Alltså, det är svårt att motivera. Ja. Det är så lätt att säga att vi är professionella och göra det och göra siva. Så möter man ett kämpande Kalmar på den tiden. Ja. Tufft och besvärligt och vind. Man har inte en svettdroppe. Det blåste av en hela tiden. Det stängde ut på Ölandsbron. Så att det är inte så lätt. Va? Och man pratar om det mycket nu. Har man ju lite fördel här ändå för att man kan skifta in spelare som håller hög kapacitet. Det har det visat sig, tycker jag. Och det är ju rätt så intressant att man kan gå runt. Så. Det har kommit lite skador också här som oroar lite grann. Helt klart för slutet av säsongen.
Ja, och nu är det ju inte bara vi som dubblerar. I alla fall inte just nu. Utan vi har ju fortfarande Hammarby och Elfsborg kvar som ikväll går in mot Basel respektive Feyenoord. Vad säger du om det?
Ja, de är väl inne i ett spel där skulle de klara det här så går de in i gruppspelet i Conference League. Vilket också är väldigt bra för svensk fotboll. Har med ranking och poäng och så vidare. Sen kan man inte glömma, man är i Malmö IT och satt och tittar på när Hammarby nu slog ut ett serbiskt lag här och vann med 5-1. Fantastiskt fin prestation. Men då hade man hyllningarna ungefär i Stockholmspressen att det var den största prestationen som ett svenskt lag gjort i Europa genom tiderna.
Ja.
Då undrar man om de överhuvudtaget har tittat på MFF de senaste. Ja. Jag menar, de matcherna som vi har gjort här, inte minst med Marcus Rosenberg, Salzburg, Shakhtar och allt det här. Var. Ja. Så 1-3 så slår Hammarby ut ett mindre lag från Serbien i första omgången eller vad det är, så blir det liksom att det är den bästa prestationen. Va?
Ja.
Det visar lite den här Stockholmsmentaliteten ibland, tycker jag. Så. Ja. Men, den har vi levt med och den får vi leva med också. Så, helt klart.
Vad tror du om deras chanser? Det är ju ganska bra lag här nu, både Basel och Feyenoord. Det är ju bra Europa-lag,
ja, man kan,
alltså med god erfarenhet. Av
ja, man kan vända på det, tycker jag, och säga att nu har de chansen att visa att de ska vara ute i Europa. Ju. Jag menar, gör man resultat som man går vidare mot Basel eller mot Feyenoord, holländska ligalag, så då är man på en nivå som man ska vara.
Ja.
Men det blev svårt. Va? Så det är mycket upp till bevis nu också. Va? Och det är också en press på de här klubbarna att man ska göra. Ja. De hade också problem. Nu möter de i sig Elfsborg här med Hammarby. Men de är också inne i en tuff period. Va? Hur mycket spelare har man? Vilka spelare kan man sätta in? Hur ska man cirkulera med laget och träna? Och allt det här. Va? Detta är ju relativt nya erfarenheter för den klubben, det laget, den klubbledningen. Mm. Va? Vi har ju erfarenheten både bakåt i tiden, men i alla fall de sista 10 åren så har vi i princip varit ute i Europa varje år.
Mm.
Och det visas väldigt, väldigt tydligt, tycker jag.
Ja, när vi sitter här är det torsdag och vi har då match mot Degerfors på lördag. Och sen är det ju då bortamatchen på returen mot Ludogorets på tisdag. Vad säger du om förutsättningarna? Bortamatch, resa dit, spela i en liten stad i Bulgarien. Ganska liten arena vad jag förstår, så det är väl inget super... Ingen super jättemycket publik så att säga emot, men ändå tuff bortamatch.
Sånt här symptom som är lite grann i de gamla öststaterna nu, det är väl en rik affärsman, bulgarisk industrimagnet som äger laget, som har det som en liten leksak och byggt upp och köpt in massa spelare då, speciellt från Afrika och Sydamerika. Ja. Och ja, hanterar det på det viset kanske. Så att det kanske inte riktigt är klubbkänslorna. Här pratar vi mycket pengar i princip. Och jag tror de har fått sig en väldig tankeställare. Inte minst tränaren. Va? Jag läste hans uttalande. Han förstod liksom att de hade inte beredda på detta.
Nej.
Och då är det frågan hur man ska hantera det när man möter MFF igen.
Mm.
Ska vi frångå det som vi har gjort hela tiden, att försöka spela oss ur? Eller ska vi gå till någonting annat som vi kanske inte kan och inte har tränat? Man kan också se på spelarna. Va? De var inte nöjda. De var oroliga. Det blev bara mer och mer misstag. Va? Jag menar, de måste också ha sig en tankeställare.
Mm.
Så att de ska göra 3 mål för att slå ut oss. Och sannolikheten för att vi kan peta in ett mål är rätt stor, tycker jag.
Ja,
så att det blir spännande. Det blir ju lite grann i hjärnornas match också mellan tränarna. Hur man ska spela, hur man ska hantera detta.
Ja.
Det kan vara tillfälligheter också. Det ser vi mot Rangers. Vi fick Bonke utvisad precis innan halvlek. Yeah. Sen går vi ut i andra halvlek och gör 2 mål och avgör matchen. Mm. Liksom ingen som kunde säga det. Så att, det är många scenarier än nu. Men att vi har en enorm chans och en stor fördel, det kan vi inte komma ifrån.
Såklart.
Och det ska vi. Det känns ju att vi är så starka både i passningsspel, duellspel och så, i förhållande till detta bulgariska lag. Så att, ja, jag tror absolut att vi klarar det.
Ja. Ja, men det är gott. Stort tack, Staffan. Vi pausar där och jag utgår från att vi inte pausar 1,5 år till. Utan att vi,
jag hoppas jag verkligen.
Utan att vi kanske till och med kan vara tillbaka nästa vecka med en liten kommentar kring returmatchen mot Ludogorets. Ja, under onsdagen då kanske någonting sånt.
Definitivt.
Ja.
Ja.
Stort tack, Staffan.
Ja, roligt att vara tillbaka.
Ja, verkligen. Tack, hej.
Hej.
Behoven bör vi alltid minnas, och vi ska se.